Hej och välkomna till Spoilervarning. Ni lyssnar på del 3 av vår julspecial där vi pratar om Tokyo Godfathers. Tokyo Godfathers, eller som heter på japanska, Tokyo Godofasasa. Fasasu. Jag ber om ursäkt till alla som pratar japanska för det uttalet. Är en animerad film från 2003. Regisserad av Satoshi Kon. Som är, jag kollar lite här vad han är känd för. Han är skaparen av Wolf Rain, vet jag inte riktigt. Det är hans tredje animerade film. Men framförallt för mig är lite intressant att han är eller var head scriptwriter på Cowboy Bebop, som jag har tittat på, som jag tycker är en väldigt, väldigt bra serie. Först och främst, vilken version har du sett? Har du sett den dubbad på engelska eller har du sett den på japanska?
Jag har sett den på japanska med subtitles till.
Samma här. Jag ville egentligen först nästan ha den på engelska. Jag vet det är lite, alltså folk som är finare än jag. Eller mer insatt i genren snarare än jag, tycker jag det är lite fel, lite fult att se den och se det på dubbat, utan man ser det på original japanska. Men jag har generellt lite svårt för japanskt skådespeleri, eftersom det finns en lite annan, ett lite annat tänk bakom det. Det är ganska mycket mer expressivt, vilket ofta igen, alltså, resulterar att det blir väldigt. Alltså det finns ett väldigt litet mellanregister. Folk är antingen skitglada eller så jätteledsna eller så asarga, och de skiftar ofta mellan det väldigt snabbt. Jag kan tycka framförallt en serie som Attack on Titan, som många hyllar jättemycket, kan jag inte titta på för att alla karaktärer där är verkligen bara fullt blås hela tiden i någon riktning.
Men jag kände väl att det var. Men det kändes mer rätt att se den på sitt originalspråk ändå. Att det hade, jag vet inte, det hade tagit bort lite ifrån det. Jag har väl också varit lite avskräckt ifrån dubbning sen jag, när jag skulle se, det var ju för sig en spelfilm, men när jag skulle se Crouching Tiger, Hidden Dragon så hade jag råkat få den på engelska. Och jag blev väldigt förvirrad för att det är ju en av skådespelerskorna där som heter Michelle Yu, någonting. Hon är ju hon är halv amerikan och halvt ifrån ett asiatiskt land som jag inte vet vilket det är. Men hon gjorde i alla fall både sitt dubbade spår och när hon spelade som vanligt i filmen och pratade på originalspråk. Och filmen börjar med att det är hon som pratar. Så då jag bara, jaha, men den här kanske är på engelska, jag vet inte. Efter ett tag märker jag att nej, det är den definitivt inte. Det här låter skit. Det här ser helt fruktansvärt ut.
Spelfilmer är ju hemska.
Ja, men det går ju inte. Det går inte. Och det är klart att det inte blir samma i animerade, men det känns ändå som att fan, det är dags att börja se det på originalspråket.
Ja, jo. Vi hade ju diskussion om Disney. Men jag har inte riktigt varit bra på att göra det när det är, alltså man tittar på Studio Ghibli-filmer och också sett dem på engelska för det mesta.
Ska vi börja med handlingen?
Det gör vi. Tokyo Godfathers börjar på ett julspel. Klassiskt med liksom julmusik och ges barnet i krubba och hela den grejen som vi i princip inte har i Sverige. Det är väl typ någon typ konfirmationsgrupp kanske gör det, eller något det görs i någon kyrka, men jag har nog aldrig sett ett sånt. Men det är ju ganska vanliga i USA framförallt, och Tydligen så har man dem i Japan också. Jag vet inte riktigt hur stor kristendomen är i Japan.
Nej, jag blev ganska förvånad faktiskt när det inleddes med det här. Alltså, kanske också för att man chockas av en närbild på ett bebis ansikte. När det börjar, som då är Jesusbarnet i den här krubban.
Ja, jo.
Och de börjar sjunga för full hals och det är liksom superreligiöst faktiskt.
Mm. I Stilla natt på japanska. Det är väldigt märkligt.
Mm, speciellt kändes det.
Det är speciellt. I publiken så sitter Jin, som är en, han är hemlös, han är väl lite alkoholist, och han är så här, han ser lite så här alkis hemlös ut, bara rent allmänt, med så här stort buskigt skägg och så.
Keps, lite för stora kläder som sitter lite slafsigt då.
Mm. Och han vaknar med ett ryck här nu när vi först får se honom, han sitter, han har somnat i publiken. Och prästen börjar prata liksom om hur jobbigt det är med hemlöshet. För det här, som man förstår, är väl julspelet är väl kopplat till någon slags hemlös organisation, för att det är ett soppkök utanför också. Och den här prästen pratar om, ja, det är så jobbigt att vara hemlös. Jin säger, ja, jo. Så sen får de mat i alla fall. Och då presenteras vi för karaktär nummer två i trion, som kommer vara huvudrollen i den här filmen. Och det är transkvinnan Hana. Och här blev jag lite så här, detta kan bli jävligt offensiv. Mm. Eller bra. Men jag var orolig.
Jag var också orolig vid första synen av Hana. Det var, jag visste inte riktigt vad som komma skulle. Om det verkligen skulle bli så bra, eller om det skulle vara väldigt stereotypt.
Mm. Och jag kan väl känna att jag var länge in i filmen lite så här, för exempel, är det här offensiv eller är det inte det, med sättet de benämner. För jag menar, jag tycker Hana är en fantastisk karaktär. Om vi ska redan så här tidigt säga det, jag tycker om Hanna som karaktär. Men sättet de, alltså sättet karaktärer i filmen benämner är ju väldigt fel. Och hon blir ju, hon hänger ju ihop med Jin. Och hon blir ju ganska, alltså väldigt tidigt här refererad till, av honom refererad till som f***et.
Vilket också känns konstigt, eller så här, jag förstod inte riktigt då om de, att de var vänner, eller att de var ett gäng, liksom. Det kändes mer som att han kände till henne för att de brukade träffas på såna här ställen.
Mm, men nej, men det, ja, precis. Men sen lär man sig väl lite att den här, att de har en jargong sig emellan, och han fortsätter säga offensiv grejer. Och hon refererar sig till sig själv som homo. Vilket ju inte heller riktigt. Alltså det är svårt det där. Det är ju inte riktigt filmen som refererar till, alltså som felkönad. För hon blir felkönad, och det är inte filmen som gör det i sig, utan det är karaktärerna. Men karaktären är en del av filmen, jag vet inte riktigt. Jag har inte bestämt mig, vad tycker du?
Jag tyckte det var svårt, filmen igenom. Och det kändes, men det är jobbigt att se, typ. Lite grann. När folk är, fast det är väl också en realistisk skildring, antar jag. Av hur...
Mm, jag känner det, att det här är ju ändå, om man säger, uteliggare i Tokyo. När utspelar sig filmen?
Vet högst oklart faktiskt.
Ja, men i alla fall, men de är kanske inte de mest, de mest insatta och informerade inom just det. Nu känner jag, är rädd här att få säga mig också. Säga någonting så. Men jag tycker att filmen generellt sett klarar sig just för att Hanna är en så bra karaktär.
Ja, man tycker ju om henne genast. Hon, när de står här i soppköket till exempel, så drar hon ju en replik till den här kvinnan som delar ut soppa, som kommer få en liten rolig uppföljning senare. Och det är att hon säger att hon vill ha dubbelt upp med mat för att hon äter för två.
Ja.
Som att hon då var gravid.
Ja, för hon har ju, hon vill ju ha ett barn. Och vi går vidare nu, vi klipper därifrån till ett tak ovanför en butik eller vad det är, där Miyuki sitter och spottar på folk på gatan och håller räkning genom att hon ritar så här, för varje spottloska som träffas så ritar hon en ny droppe på marken. Jin och Hana kommer dit.
Och vi förstår ju då att de här tre, det är de som hänger ihop på gatan. De tar stöd i varandra.
Mm. Samtidigt, alltså jag känner, de har ju en inarbetad jargong och det är tydligt att det här är ett gäng som har hängt ett tag. Samtidigt, de vet jävligt lite om varandra som vi ska få reda på under filmens gång.
Ja, de kan väl typ varandras namn i stort sett och sen så vet de inte så mycket mer om varför var och en av dem är hemlös överhuvudtaget.
Nej, precis. Det får vi ju reda på under filmens gång. Och karaktärerna får också reda på det under filmens gång. Så det är lite så här, det blir lite så här. Hur har de hängt ihop jättelänge eller hur ser det ut?
Hur länge har de ens hängt ihop? Det kan ju inte ha varit så länge ändå om de vet så pass lite om varandra.
Nej, precis. Och jag vet inte hur länge heller Miyuki har levt på gatorna. Vi vet ju att det är ganska länge för Jin. Han har väl också varit där ett tag. Miyuki är väl inte riktigt längre, för hon är ju yngre, men hon är ju tonåring, tror jag hon ska vara, som har rymt hemifrån.
Ja, alltså det enda vi kan bedöma det på är att vi ser ju någon gång under filmen en bild på hur hon såg ut innan hon flyttade hemifrån, eller flyttade hemifrån, innan hon började bo på gatan, innan hon rymde hemifrån och började bo på gatan, och då var hon ju fysiskt mycket större. Alltså det är ju som att hon har gått ner ganska mycket i vikt sedan dess, och det... Mm. Det tar ju ändå lite tag innan det börjar ske.
Jag tror, jag undrar om vi inte får höra att det är typ ett halvår eller något sånt här.
Jo, men ett halvår är det väl. Hon är ju inte super etablerad på gatan, om man ska säga. Hon vet kanske inte riktigt hur man ska bete sig. Och det är väl därför hon också får hjälp av Jin och Hana.
Ja, jo, så är det ju. För de har ju varit på det här och försökt hämta mat till henne också, så de har väl lite, de känner väl lite så att de vill ta hand om henne. Och Jin har ju sina anledningar att vilja det, som vi får reda på senare. Miyuki, det här är något som kommer återkommande, det är att Miyuki och Jin bråkar och att Hana hoppar in och stoppar dem. Hon är lite den mother över gruppen. Hon stoppar dem och berättar för dem att de ska iväg, att hon har en julklapp till dem. Hon har samlat ihop julklappar till dem. Men att de är borta. De går iväg för att leta efter Hannas julklappar till Jin och Miyuki. För att hon, jag vet inte, hon lämnade dem någonstans och de är inte där längre.
De är ju i någon form av sopförråd, eller jag vet inte om det bara är väldigt skräpigt. Men de rotar runt bland en massa skit i alla fall efter dem.
Alltså det är ju som att man tänker att det skulle kunna vara en container, bara det finns ingen container, där det är bara skiten bara ligger på gatan ungefär. Ja. Och där rotar de igenom då, för att jag antar att det är väl böcker hon ska ge till dem.
Ja, det var väl det hon skulle, vad var det exakt för böcker hon ville ge dem? För det säger hon väl.
Ja, men jag minns inte nu, men det var, jag tror det var någon klassiker. Någon klassikersamling.
Ja, för att hon är ju, hon tycker ju om klassikerna, typ såna här Tolstoj och sånt där tycker hon ju om.
Pretentiöst. Det är fortfarande mycket bråk här, de bråkar väldigt mycket här tidigt. Och Jin tar Miyuki på brösten vid ett tillfälle här, var lite så här, oj.
Mycket, jättekonstigt var det.
Ja, för att han har ju ändå, på något vis känns det lite som att det är lite papparoll. Och då blir det lite så här, oj. Men det är liksom, jag vet inte, det kommer inte riktigt tillbaks den grejen senare i filmen. Att han var så.
Nej, det var väl bara någon form av att han ville dominera henne lite där. Ville få henne att vara tyst. Mm.
Det som händer här, i alla fall som är väldigt viktigt för resten av filmen, är att när de rotar igenom soporna så hör de ett barn gråta.
げにしなさい。おや。あ。
Och så hittar de en unge med en lapp som det står ta hand om på. Och en nyckel.
Och sen kommer den här titeltexten. Tokyo Godfathers.
Redan innan det så hinner Jin säga att han vill lämna in ungen till polisen, medan Hanna säger att det är en julklapp, vi har fått ett barn. Och sen kommer introsekvensen. Och det är någonting som jag var lite så här, oj, introsekvens i en film.
Mm. Det var väldigt ovanligt. Jag ser inte så mycket på anime-filmer. Så jag vet inte om det är något som är vanligt i dem eller om det bara var den här.
Ja, nej, jag vet inte heller. Men de är ju lite... Jag vet inte om jag säger att de är lite fria, men animerad film från Japan har ju ett mer vuxet och mer intressant berättande i många fall än vad animerat från västvärlden, och de har mycket sådana här spännande grepp.
Ja, men de försöker väl göra animerade filmer som inte bara är för barn, alltså ännu mer än vad typ, alltså... Visst, man kan säga att Pixar vill göra det också, men de riktar sig ju till både barn och vuxna. Medan de här animerade kanske kan vara riktade bara till vuxna.
Det här är ju inte en barnfilm.
Nej, verkligen inte.
Efter introt så bestämmer Hanna att ungen ska få heta Kyoko, som betyder typ ren eller pure, någonting sånt här. Pure child betyder bokstavligt talat. Och när hon gör det så reagerar Gijin på det namnet.
Kyoko? Nande Kyoko da yo?
Och man märker att det finns någon koppling där. Men man får liksom ingenting mer om det nu. Utan det är bara att det finns en koppling till namnet Kyoko. De går hem.
Mm, de har ju någon litet skiffe de bor i faktiskt. De bor ju inte rakt ute på gatan.
Nej, de beskriver det något tillfälle som en låda. Så det är väl basically en stor papp.
En ganska stor låda. Papplåda, alltså om de får plats tre personer där inne.
Ja, jag vet inte riktigt vad det är, men någonting sånt. Det är väl kanske något de har lappat ihop eller något.
Det är som en liten låda där de sover, och de har någon form av spisplatta där också väl?
Ja, de har liksom lite enklare... Ja, det är ett enklare hem helt enkelt. Med betoning på enklare. Hanna lovar här att visst, vi tar ungen till polisen imorgon, men inte idag för det är jul, och vill inte att ungen ska förknippa jul med polisen, som om den kommer komma ihåg någonting. Det är ju liksom verkligen, det här är ett nyfött barn i princip.
Mm, det är ju Hanna som vill ha kvar det. Det är ju hennes, det är ju ett Christmas miracle för henne.
Ja,
så hon vill inte riktigt ge upp det än.
Här får man också se hur, för det här barnet gråter så mycket här. Och vi får se Jin byta blöja. Och jag kände ju det lite på mig när jag reagerade på Kyoko-namnet. Och jag kände det ännu mer nu, jo, men fan, han har varit pappa en gång.
Ja, han är ju väldigt lugn och naturlig i allt han gör med Kyoko.
Mm. De skickar iväg Miyuki här för att köpa, de säger handla. Och det gör hon handlar i vatten, men sen dumpstrar hon ju mat, alltså hämtar i en container. Och på vägen tillbaka så här händer något som man får inte riktigt, alltså det ska ju vara karaktärsetablerande, men jag vet inte hur väl det stämmer ihop med resten av filmen. Det är att hon krockar med två andra uteliggare. Och när de förstår vem hon är så är de rädda att Jin ska komma efter dem, för att Miyuki då är the light of his life. Är det någonting du känner att man kände jättemycket? Alltså visst, de har en ganska fin relation ibland, men the light of his life är väl kanske
att ta i. Det är lite svårt att förstå det efter att han typ har skrikit på henne, tafsat på henne och varit allmänt asig mot henne, i alla fall den biten vi har sett.
För att jag tycker ändå att det finns en hjärtlighet i sättet som alla tre bråkar med varandra. Jag skulle säga att när de bråkar så finns det mer kärlek där än det finns i It's a Wonderful Life när de ska vara romantiska nästan. Det finns mycket jag menar, så här, en jargong och en kärleksfullhet i sättet de ska vråla på varandra. Men hon tar en bok från dem och lämnar lite bri i utbyte. Samtidigt tillbaks i skiffet så berättar Jin att han har varit gift med barn. Att hans dotter blev sjuk och dog. Att det blev väldigt dyrt med sjukhusräkningar. Så Jin, som var då en proffscyklist, blev lurad att lägga sig i ett race för att få pengar. Och då blev han påkommen och utslängd. Och efter att hans dotter dött så dog, och så orkade han inte heller jobba på något annat. Och sen dog hans fru. Och det är en jättetragisk historia.
Ja, det är ju hemskt. Och Hanna kan ju knappt förstå vad det är hon hör. Kanske framförallt att Jin delar med sig om någonting av sitt förflutna.
Om man nu gör det, det kommer vi till sen. De gör sig klara med att unga och lägger sig. Och sen nästa sak som händer är att Miyuki väcker Jin mitt i natten. För att Hana har tagit ungen och stuckit. Så de springer efter.
Ja.
Och försöker övertala henne att lämna tillbaka barnet. För att de menar att allt är bättre med en riktig mamma. De säger att lämna till polisen så att barnet kan komma till sin riktiga mamma. Vilket det inte, jag känner det kommer du inte göra, eftersom om du lämnar bort ett barn med en lapp så kommer du inte...
Du vill ju uppenbarligen inte ha det då.
Nej. Och här får vi också, där de säger att det är alltid bättre med din riktiga mamma, så säger Hanna så här typ, nej, inte alltid. Jag kände aldrig min riktiga mamma, så får vi lite background om henne där. Hanna vill ju inte att ungen ska skickas runt bland fosterhem, och det är väl, kan man väl förstå. Samtidigt så kanske att bli uppväxt på gatan är inte heller...
Nej, det är alltså... Jag skulle inte heller säga att det var bättre att bo på gatan där man knappt kan få mat och knappt någon värme. Då kanske ett fosterhem ändå hade varit bättre.
Men filmen hade blivit så jävla tråkig att bara lämna bort barnet.
Det hade blivit ganska kort framförallt.
Här blir också en annan sak etablerad som kommer dyka upp igen i filmen. Det är att Miyuki är så jävla bitter på sina föräldrar. Alltså hon så här, kan droppa när någon nämner så här, föräldrar. Och hon bara, mina föräldrar är dåliga nu, typ. Hanna säger att hon vill att de ska hitta mamman och kräva en förklaring. Och om hon lyckas förklara på ett sätt som Hanna godkänner, så kommer de lämna tillbaka barnet. Alltså förklara varför hon för att hon är skitsur på den här mamman, och det kan man väl förstå, det var ju ett ganska dick move. Så de bestämde sig att de ska ut och leta efter mamman. Men hur ska de göra det? Jo, med hjälp av nyckeln. Och tydligen, så den här nyckeln är ju uppenbarligen så här, du vet, skåp på station, nyckel.
Men det fattar de ju ganska snabbt ändå. Finns det bara en station? Finns det bara ett sånt här ställe med nyckelskåp?
Det var det jag precis tänkte säga nu. Jag vet inte. Det kanske är väldigt speciella nycklar. Alltså står det på dem? Jag vet inte. Eller så har de klippt bort när de letar. För de hittar i alla fall skåpet.
I skåpet ligger det då några foton, ett par nycklar och visitkort.
I såna här bortreseväskor. Jag vet inte om det är bortreseväskor. Väskor som man använder för att resa, för att de är väskor. Jag vet inte. Och de ringer numret på visitkortet. För att de känner väl... Eftersom det är flera visitkort så gissar de väl antagligen att visitkortet tillhör personen som äger väskan. Och väskan ägs antagligen personen som hade nyckeln. Och nyckeln
kommer in igenom hålet där. Och går sen vidare till verket fram till motorn här.
Ni förstår. Men de ringer alltså det numret men ingen svarar. Så de bestämmer sig för att sticka dit. Så de tar spårvagnen. Och vagnen stannar. Eller så blir förhindrad som att stå still ett tag. För att det är ett snöfall. Och jag tänkte bara liksom, vad är det här Stockholm?
Eller Skåne. Eller var som helst någonstans i Sverige där man klarar snö.
Ja, men tydligen gör man inte det i Japan heller. Känns som Japan borde klara av det. De ska ju ha en fantastisk infrastruktur. Så, men tydligen så måste de också stanna för snö. Jag vet inte ens om de hade spårvagnar. Men det har de tydligen. I den här vagnen så är det varmt. Och där är tre uteliggare som luktar väldigt illa. Och barnet börjar gråta. Och Miyuki ser sin pappa i en annan spårvagn som parkerat bredvid. Alltså det är mycket som händer. Allting blir kaos. Och han ser henne och ropar. Och han ringer någon. Och alla skriker på dem att de ska gå ut. Och allt det här gör att Miyuki klättrar ut genom ett fönster och springer därifrån. Och de andra följer efter. Och istället för att ta spårvagn får de alltså gå.
Och de har ju slösat sina sista pengar på att köpa de här biljetterna. Så att alla är ju ganska bittra.
Ja, och Miyuki är så för att de skyller på henne. Fast det var hennes fel.
Helt och hållet, men okej.
Okay. Jo, men man kan ändå förstå det. Här blir Hanna hungrig efter att ha sjungit en massa.
Sound of music じゃないの.
Och jag har ett sjukt dramatiskt utspel om att lämna mig. Lämna mig här. Låt mig dö.
Jag svälter.
Ja. Men istället så går de till en kyrkogård för att där sno mat och gins och alkohol. Och det här var också en sån här grej som inte, det är också en kulturell grej att vi lämnar inte riktigt.
Det här fattade jag inte alls. Alltså jag var så här, det här är en hallucination. Eller en hägring. Eller någonting. Som hände här.
Nej, alltså det som händer här är väl att de går ju till en kyrkogård. Och på den här kyrkogården så skulle vi gissa då att det är en del i japansk kultur att folk har lämnat gåvor där. Kanske för att det är runt jul så att de lämnar liksom mat och grejer vid sina loved ones gravar. Så att till exempel om de kan lämna lite, de lämnar någon har lämnat någon sprit som gin då dricker, för det är här man mer får säga att han är en alkis. Och så hittar de en lite annan frusen mat och till sist när de, för de hittar i, de mesta maten är ju mat för vuxna, eftersom vuxna tenderar att dö oftare eller brukar ligga med vuxna barn på en kyrkogård. Men de hittar också en barngrav med lite
allmänna babygrejer på, är det väl?
Ja, som de tar.
Men jag antecknade det här också för jag tyckte det var märkligt. Men det kan säkert vara så som du säger att det är en kulturell grej. Men det känns bara...
Jag skulle gissa det.
Men det känns bara särskilt eftersom du har Hana som såg det. Och hur det var upplagt så kändes det som att okej, nu kommer hon springa fram och typ dra i några stenar eller någonting. För att hon är så hungrig också, hon kanske hallucinerar det här. Men det var ju faktiska grejer visade sig.
Mm. Jim blev ju full här. För första gången blev han full i filmen och vi börjar förstå att han är alkis. Han är inte bara liksom en hobo with a heart of gold. Utan det finns liksom, han har sina brister också. De går från kyrkogården och hittar en bil med en man fast under. Jag älskar bara den lilla flashbacken när man får se hur han fastnar under bilen.
Det kommer typ en hund eller något som springer. Och det är så här, han halkar och trillar och det är så här, det är väldigt komiskt. Hela händelseförloppet. Mm.
Ja. Det är ju så att hans bil fastnar i snön och i en uppförsbacke. Och han går ur den men glömmer då i handbromsen. Och sen kommer det en kvinna med en hund. Och hon typ råkar dänga till bilen så att den rullar över honom. Och de räddar honom. Och det visar sig att han är en maffiaboss. Vet du, han är med i... Vad heter den? Japanska maffian. Yakuza?
Ja, Det är det.
Triaderna i Kina.
Det här drar jag bara rakt ifrån Fast and Furious Tokyo Drift. Men jag skulle säga att det är Yakuza, ja.
Ja, men han är en Yakuza hotshot. Och anledningen till att han var där ensam var för att han hade varit och hälsat på sin pappas grav. För att typ söka lite styrka för att hans dotter ska gifta sig. Och nu börjar det här som är ett tema i filmen. Så att det är att man har dragit upp lite, alltså man har höjt gränsen för vad som är rimligt lite i den här filmen. Alltså man har vridit upp otrolighetsmätaren så att det är mer slumpar som händer genom hela filmen än vad som skulle hända i verkligheten. Ja. Vilket ger det hela en lite så här sagoskimrande över sig.
Ja.
Men eftersom man gör det så kontinuerligt genom filmen så är det alldeles så att jag känner att det skulle aldrig hända. För det som händer nu är ju att det visar sig att visitkorten de tog upp är till ett ställe som ägs av mannen som ska gifta sig med maffiabossens dotter. Så han ger dem en skjuts till
festen.
Ja. Och när de kommer dit så säger de att hans dotter heter ju också Kyoko. Mm. Weird slump.
Särskilt weird slump att hon ens... Att vara Hana som inte har någon koppling till någon Kyoko tidigare. Som bara döper barnet till det här. Och sen träffar de det. Alltså det är ju det är så slumpigt. Det är så konstigt.
Ja, det är så slumpigt. Hela filmen är så slumpig. Ja. Men jag tycker det är fint. De käkar lite här. Det är väl lite awkward.
Att det var, ja, men de, för de får ju liksom inte ens byta om. Eller någonting. Utan de får ju vara där i sina ytliga kläder. Bland alla finklädda på den här mottagningen.
Ja, de känner väl sig lite malplacerade, kan man väl säga. Brudgummen får ju titta på foton, de här fotona de hittade, och identifiera kvinnan på bilden. Och samtidigt så står ju Jin bredvid och identifierar brudgummen, så att säga. För att brudgummen var den som ruinerade Jin med sina get rich quick schemes, som man beskriver det som. Och att om det inte var för honom så skulle han antagligen fortfarande vara med sin fru och barn. Vilket får han att reagera för liksom inte de döda. Mm. Och då får jag den första indikatorn på att han kanske inte var helt sanningsenlig.
Mm, inte direkt kanske. Och under tiden så, som du sa, så tittar ju brudgummen på det här fotot. Och är det nu han ritar lite på det eller typ visar att hon, kvinnan på bilden, ser annorlunda ut nu?
Ja, han säger ju att det är någonting om att hon är plastikopererad. Och så ritar han på fotot. Men jag fattar inte riktigt vad han ritar. Det känns som att han fyllde i strecken.
Ja, jag vet inte. Jag fattar inte heller riktigt. Det var väl att hon fick lite mer definierad näsa, typ.
Mm.
Eller någonting. Men hon ser annorlunda ut nu, men han känner i alla fall igen henne.
Ja, för hon har, jag vet inte om det ser det rakt ut, men ska vi tro att det var ett strippklubb hon jobbade på som han ägde alltså?
Ja.
Att det var därför hon blev opererad så att hon kunde vara snygg nog från strippklubb. Och här, Jin är ju skitförbannad här på den här snubben och gör väl typ en tjurrusning mot honom. Men innan han hinner göra någonting så droppar servitrisen på den här festen sin bricka. Tar fram en pistol och skjuter mot bossen. Men brudgummen slänger sig emellan och stoppar kulorna. Sen flyr den här servitrisen och på vägen ut tar hon, fast visar vad han, så i husklädsel, Miyuki som gisslan. Och därmed också
bebisen.
Kyoko. Ja. Servitrisen visar vad en spansk snubbe.
Alltså en spansk snubbe måste ändå säga väldigt kvinnlig kropp, för det är ju inte som att man misstänker någonting så länge peruken är på.
Nej.
Det är väldigt bra förklädnad.
Ja, absolut. Det är nästan som någon hade designat honom för att passa som det. Här är ju några fantastiska dialoger dem emellan när han pratar asmycket spanska, hon pratar lite så här förvirrad japanska och ingen av dem förstår någonting av vad den andra säger. Si no gritas no te mataré. Lo tendré poco tiempo como renes. Primero quítate el albergo. Alltså jag köper att hon inte pratar spanska, men om han nu befinner sig, för det verkar som att han typ bor i Japan, borde han inte kunna lite ja, japanska.
Några ord åtminstone. Men nej, han bara kör på spanska som är också så o... Alltså det är ju självklart att hon inte kan spanska. Så varför ens försöka?
Nej, han försöker inte på engelska. Hon försöker på engelska någon gång, för det är ganska tydligt att engelska är inte hennes starka sida. Thank you very much. Han tar alltså med Miyuki och slänger in henne i en taxi. Och så åker de iväg. Han har igen sprungit efter, men när de svinner iväg i taxin så hinner de såklart inte i kapp. Och Jin säger att de borde koppla in polisen, medan Hanna igen vill fixa det själv. Hon gillar inte poliser. Och de börjar bråka. Och Jin börjar dricka. Och Hanna säger att ja, men du kan lika gärna dö. Kastar en väska på honom och sen stormar hon iväg. Här är en jättekonstig scen. För här går... Går Jin till polisen, säger jag ska väl slänga ut lite skräp och mena sig själv.
Jag antar det. Men det...
Fattar jag, fattar inte.
Jag förstår inte riktigt heller vad det är han syftar på just här, men det måste det väl vara, eller?
Ja, för att det ser ut som polis, så går han dit och säger jag ska väl kasta lite skräp, och de räcker fram en så här papperskorg, och han säger jag tror inte jag får plats i den. Och det är liksom hela scenen. Jag vet inte. Så han går därifrån. Och nu hittar han en gubbe som är så jävla Ghost of Christmas Future.
Ja, herregud.
Han ligger liksom där och är döende i rännstenen och frågar bara, can I ask one last thing? För att han säger det inte på engelska, så jag vet inte varför jag säger på engelska. Men jag vill ha en sista önskan. Och så pekar han på flaskan och vill ha något att dricka. Så får han dricka lite innan han dör. Bara det att han dör inte, just då. Taxin stannar. Och nu hörde jag blev så nöjd, för jag satt och lyssnade på när spanjoren pratade, så var det inte textat för mig i alla fall.
Det var inte det när jag tittade heller, så att det var ju...
Nej, det är väl för att vi inte ska fatta. Ja. Och han säger leche, och jag bara leche, jag vet vad leche betyder. Yes, spansk kunskaperna.
Jag har inte läst spanska, så jag fattar inte riktigt än, och det blir särskilt förvirrat när det är både japanska och spanska, så det går liksom inte så utläsa någonting. Men leche, bra jobbat.
Mm, leche. Det var det jag tog. Och det fattar ju inte hon. Hon tror ju typ att han ska döda henne, men istället så tar han med henne hem. Där hon träffar hans fru. Som är en väldigt mysig kvinna.
Ja.
Som inte heller pratar japanska alls.
Pratar bara spanska. Hon har en jättemysig lägenhet där det bara är varmt ljus och typ kuddar överallt.
Ja, typ. Hon ammar ju, hon har ju ett eget barn, men hon ammar ju sitt eget barn och Kyoko. Och här är det ett par, det händer lite granna grejer emellan, men vi kommer tillbaks ett par gånger till det här lägenheten, och det är så mysigt där, för de ligger ju och pratar på varsitt språk.
Es mi padre. Fada, keisatsu.
Otosan, keisatsu? My father, mo polisman.
Father, polisman?
Och liksom så här, förstå varandra lite grann och visa lite bilder och så. Det är ju jättemysig stämning där.
Det är framförallt skönt att för en gångs skull så är det typ ingen som skriker. De är inomhus, det är varmt. Det är ganska långt ifrån den stämning vi har haft i resten av filmen.
Jo. Så är det ju. Och ganska långt från den stämningen vi kommer fortsätta ha. Det är ju den lilla varma... En liten varm oas i den här filmen. Jag har inte varit säga att det finns värme i resten av filmen, men som du säger, de är inomhus. Gubben dog ju inte. Än. Utan de ligger nu inne någonstans i typ gubbens låda. Nej, gubben i lådan.
Men var de i gubbens låda här? Jag trodde de var i Gin och Companys låda.
Kan också vara. Jag vet inte, de är i en låda eller någonstans i alla fall där han ligger och super. Och han ger, han är vid flera tillfällen säger han igen, kan jag få en sista önskan och så gör han någonting nytt. Och en av de här är att han ger Gin en påse med något. Jag fattar inte varför, för att det blir dåligt om de får reda på vem jag är, säger han typ. Jag har ingen aning vad som menas med det. Har du förstått det?
Nej, det var också väldigt oklart vilka de är och vad anledningen var till att de inte skulle få veta vem han var.
Nej, eller hur, de ens skulle kunna reda vem han var utifrån påsen. Ja. För vad vi vet, vi får i slutet veta vad som, såklart kommer vi i slutet få reda vad som finns i påsen. Och det finns någonting som kunde identifiera honom där.
Det var inte ett ID direkt, eller var inte ett...
Nej.
Ja, oklart.
Men efter det så dör gubben. Eller nej, han fake dör och sen lever han lite till och sen dricker han mer och sen dör han. Gin går ut ur det här rummet och ser ett par byggnader som är precis som byggnaderna i bakgrunden på kortet på hon som de letar efter, barnets mamma. Så han känner liksom igen i ett landmärke och känner att shit, med hjälp av det kanske vi kan hitta dem, henne. Men det hinner han inte göra något av riktigt, för sen dyker det upp ett gäng psykopatungar.
Ja, alltså, åh, detta var så jävla jobbigt att titta på, tyckte jag. Detta var fan... Men då kommer ju något gäng... Är de ungar, är de tonåringar? Det är ganska oklart. Alltså, de är ändå rätt stora väl.
Jag tror de skulle vara 16-17 ja. I den åldern. Och de ska städa, som de kallar det.
Vilket då innebär att ja, misshandla ytterligare.
Japp. De lajvar liksom lite kampsport. Någon snubbe trillar baklänges när han försöker göra typ en transpark eller någonting. Och sen bara spör de upp Gin helt utan anledning. Drar ut en döde snubben och spör honom också så att han är död. De tar någonting från Gin här. Men jag fattar aldrig vad det var. Genom hela filmen.
Ja, oj. Nej, det kommer jag inte heller ihåg.
Jag tänkte först att det var påsen, men det var det nog inte. För Gin följer, de ringer till någon och föräldrar att det finns brudar, vi drar dit. Och Gin följer efter, men är typ utslagen. Men även när man får tillbaka sin grej.
Nej, jag tror det är ju ingenting de poängterar senare liksom, så att det var nog inte så viktigt ändå.
Han har fått tag i taxichauffören som körde Miyuki och spansk snubben. Och får honom att köra henne till där han lämnar av dem. Och på radion här börjar de prata om gängkrig. För att som ska då sparkas av det som hände. Och vi får inte någon uppföljning på det heller. Men känns den här ensamma spanska snubben med sin mysiga fru verkligen som ett rival gang?
Inte direkt. Alltså han känns ju inte ens som att han är liksom en hired hand eller någonting. Det är bara... Det är ganska oförståeligt vad han ens hade för motivering att skjuta den här snubben.
Ja, nej, jag fattar inte riktigt.
Han har kommit i alla fall dit till lägenheten och bryter upp myset.
För att innan de kommer dit så hinner Miyuki berätta, vi får lite, det är här vi får se bilder från förr när Miyuki var lite rundare och hon pratar om en katt som heter Angel som hon hade. Hon visar upp flera bilder och i någon av dem har hennes pappa med, men hon har typ så suddat ut hans ansikte. Och sen får vi reda på varför hon flydde hemifrån.
Ja, den här katten då, Angel, är försvunnen, borta. Och Miyuki skäller på sin pappa över detta för hon tycker det är hans fel.
Mm. Och skriker väl också att du lyssnar aldrig på mig.
Du ser mig inte. Du bryr dig inte.
Nej. Och utöver att skrika på honom så har hon ju knivhuggit honom. Det är också en ganska viktig grej. Men typ då. Ta den här sjalen jag gjorde till dig och stoppa blödningen.
Det är väldigt dramatiskt, det är det. Och det är ju... När jag såg det så kändes det lite omotiverat. Att det känns som att det behövs lite mer bakgrund till att veta varför hon liksom stäbar honom. Ändå.
Mm. Jag undrar om det inte ska vara... Eller för mig tolkar jag det i alla fall till mångt mycket som att hon inte mådde bra. Att för att få den koppling... Alltså, visst att någon tar din katt men du stäbar inte dem för det. Jag undrar om det är något att någonting... Om hon var lite instabil.
Mm. Jo, men det måste ju nästan vara så. För att annars är det ju bara helt omotiverat.
Ja, jo. På vägen och också precis innan Hanna kommer dit så händer en sak som jag inte fattade första gången jag såg det. Jag har sett den här filmen 2 gånger. Och det är att Hanna stannar och hostar blod. Men egentligen får man bara säga hur hon hostar och sen har det typ rinner blod. Och jag kunde inte riktigt koppla ihop det först. Men hon hostar i alla fall blod och sen hittar hon.
Alltså jag tänkte ju, det här hosta blod-grejen är ju ett sånt himla klassiskt filmgrepp för att etablera att någon kommer dö så småningom.
Mm.
Det är ju lungsot ofta man skyller på om det är. Jag vet ju dock inte riktigt vilken tid den här filmen ska utspela sig. Lungsot var ju lite tidigare än vad jag nog tror den här ska utspela sig. Men det var det jag tänkte att det var.
Ja, de nämner ju senare för att man får reda på lite senare att Hanna har haft inte varit gift men i alla fall haft en kille och att han dog och frågan ställs om det var AIDS. Det var det inte men jag tänkte att det kanske kan vara det.
Ja. Det är ju den ganska snabb tanke man har också såklart.
Mm. Vilket kanske är lite fördomsfullt i och för sig men eftersom de pratar om det så kan det ju vara så. Nu får jag helt enkelt någon förklaring på det.
Nej.
Efter en liten... Det var mycket som han ändrade för att... här sover Mjuki lite och har en typ flashback slash dröm när hon högg sin pappa som sedan går över till att... Hanna och Ginne där. Det är märkligt. Men sen kommer Hanna dit och hittar Mjuki. Och de bara går. Vilket jag tycker är konstigt. Jag tänkte så här, är Mjuki, var hon inte typ fånge där eller någonting?
Ja,
jag
vet inte, var lite kidnappad. Gisslan eller vad var...
Jag vet inte var snubben som sköt till vägen heller. Han bara gick. Jag vet inte. Men de sticker därifrån helt enkelt. Och här antyds också att Hanna är kär i Jin. Något som vi får någon liten hintning till senare också. Vilket man väl kanske kan ha sett ändå i deras sätt att vara. Eller hennes sätt att vara.
Ja. Det är ju Mjuki som påpekar det här för att hon tycker väl också att hon har märkt av det.
Mm. Här får vi en rätt fin scen när Mjuki som vi flera tillfällen har kallat Hanna för Uncle Bag. Vilket är väl ganska otrevligt.
Mm, inte det mest kärleksfulla smeknamnet kanske.
Nej, men här säger hon Miss Hanna. Och hon säger, och hon hävdar bara det för att det är jobbigt att säga Uncle Bag. Men det är väl ganska tydligt att det här är ett lite av ett accepterande av hennes identitet. Lite så här. Så det var fint.
Mm.
Och när de är på väg och går så hör de några ambulansmän som bara går förbi för att ge en massa slumpor. Som pratar om att det hemlösa har dött. Och Hanna blir jätte... Vet du? Freakar ut och springer efter dem och slänger sig på båren som är där och bara...
Kitta! Kitta!
Åt strid, det vill säga!
Kitta!
Åt strid, det!
Alltså, jag kommer knappt ihåg alla gånger hon freakar ur. När det verkligen är den här de stora anime reaktionerna på saker när ögon stirrar som in i och det är inte såna här alltså alla alltså så här, droppar i ansiktet och sträck i ögonviten och sånt, men det är nära på att vara det.
Mm. Och jag tycker att jag köper det som en del i karaktären. För det är ju inte, det är nästan inga andra karaktärer som är så. Utan det är han som är dramatisk. Och jag gillar det. Men det är som sagt, det visar sig att det är ju den gamla gubben som är död. Och inte Jin. För Jin ligger och kvider en gränd. Och då dyker den ängel upp. Och frågar om han vill ha magi eller en ambulans. Och han säger en ambulans och ängeln blir skitsur. Och så visar det sig att det är inte en ängel utan det är en vanlig kvinna i en ängla outfit. Hana bestämmer sig för att gå till ett ställe där hon jobbade innan för att hon säger we have no choice now. Jag vet inte riktigt varför de inte har något choice just då, men det har de i alla fall inte.
Det kanske beror på någonting med Kyoko eller så här, att de behöver värme, ja, mat, det någonting. Ja.
För att det har inte varit ett problem innan, men nu är det det. Så då går de till Angel Tower, där Hanna brukade sjunga, för han är ju en transkvinna och former drag show artist, enligt Wikipedia. När drag, former drag queen, där de, eller för att, ja, hon har i alla fall sjungit på den här... Men är det så att alla som jobbar där är drag? Eller antingen trans eller bara drag?
Jag vet inte riktigt. Alltså, vissa verkar ju vara det, men jag tycker ändå inte alla. Och det ser inte riktigt ut som ett dragställe heller när vi ser flashbacks till när han sjöng.
Nej, det ser, jag vet inte vad det är för ställe, för att det ser ut som... Alltså, en del av det ser lite fancy ut, en del av det ser väldigt shady ut. Jag kan inte bestämma mig för vad det är. Men det är ju ett sånt ställe där du dricker och så är det någon som showar. Och sjunger.
Ja, typ lite Wallmans salonger eller någonting.
bra liknelse. Men hon går dit och Hanna har en ganska fin reunion med en kvinna som hon kallar för mamma. Fast även i min text så var det mamma med citationstecken. För att det är ju inte hennes, vi vet ju sen tidigare att det är inte hennes riktiga mamma. Hon har ju träffat sin riktiga mamma, utan det här var ju då hennes chef, så att säga. Och det visar sig att Jin redan är där. För att den här ängeln han stötte på och jobbar där.
Om igen, slumpen.
Ja. Hannas mamma får reda på att han är hemlös. Vilket, ja, mamma, eller ja, ni förstår. Och Hanna förklarar, liksom hon är väldigt chockad över detta. Att han är hemlös, det är jättekonstigt. Och han har förklarat det för att hennes... Jag tolkade först som man, men jag vet inte hur det är med deras gifteslagar riktigt. De känns inte jätteprogressiva på det området.
Inte direkt.
Så pojkvän i alla fall.
Ja.
Och han dog och därför efter det blev Hanna hemlös. Och när mamman frågade om det var AIDS, men det visade att han snubblade på en tvål. Och så får hon väl frågan om varför hon inte kom tillbaks dit. För att få hjälp. Men så får vi en flashback. Från en gång när Hanna sjöng där. Och jag vet inte. Som någon nonchalant gest bara slängde iväg sitt vinglas. Åt helvete. Och det träffade en person i publiken. Obviously. Och han blev skitsur.
Också ganska motiverat att bli arg för det. Tycker jag.
Ja. Jo. Det kan man tycka. Och han... Och här kommer en återkommande, det är något vi har fått, de har, vet det, planterat tidigare när han hade så samma sak. För att han säger typ, han säger först säga en shit och sen säger han, jag tror han säger you old fart.
Kso wa ii kedo, jiji wa yurusanai wa ya!
Och då säger Hanna, shit I can take, but fart I won't. Jag vet inte säga det på engelska, det är för att jag har läst det på engelska. Men alltså, jag kan acceptera skit, men fart, det, där går gränsen. Och de säger till det. Jag undrar liksom, vad är det för gränsdragning?
Jag förstår inte. Alltså, okej, om det hade varit någonting att, nej men att han sa typ f***et eller någonting. Att det åtminstone var i någon annan genre av själsord, men fart och shit ligger ju på samma område, så jag fattar inte.
Ja, det ena är gasform och det andra är fastform bara. Men oavsett hennes grej med ordet fart, så spör hon upp den här snubben. Och säger att hon därför inte kunde återvända. Men sen hennes mamma sa, men liksom, vi bara gav honom lite pengar, så löste det sig.
Så hon försvann ju därifrån utan anledning egentligen.
Ja. De sover där och mitt i natten så vaknar Jin i kvinnokläder och blir väldigt upprörd. För det de har gjort är att de har tvättat hans kläder för att det behövdes, för att de pratar om det när de stod i den här tunnelbanan, att de luktar ju inte jättefräscht. Och så tvättar de hans kläder och då upptäcker de att han har hittat husen. Vilket jag inte fattar hur, för att grejen var att han hade fotot, de visste om fotot. Och sen såg han husen. Men nu hittar hon typ något annat i hans ficka som antyder att det är de husen. Hur? Vad? Jag vet inte.
Har han skrivit ner något? Har han ritat av dem? Jag vet inte.
Jag vet inte heller. Men oavsett, nu vet de vilka hus det är, så nu ska de leta i närheten där. För det är ju så att de är ju långt i bakgrunden, så de måste ju hitta ett hus någonstans som har de husen i bakgrunden. Och nu blir det montage!
Montage.
Jag älskar montage. Alltså montage är så underskattade. Och ganska fin musik. Så här,
men det
musik,
måste jag ändå den. Säga att genom hela filmen så är det väldigt bra musik. Det är det.
Mm, absolut. Från Stilla natt till det här. Men jag vet inte om jag tänkte på det jätteofta, men just här, den här vet jag att jag tyckte det var väldigt... Det är ett kul montage. Mm. Jag gillar montage. Det blir natt och de går och lägger sig i en övergiven byggnad full med katter. Som Jin är lite sugen på att äta, men Miyuki går emellan. De skickar ut Miyuki för att handla, underförstått sno mat. Och precis när hon kommer ut så inser hon att shit, huset vi just nu hänger i är huset som vi letar efter. En slump. Återigen. Så de sover där och så dagen efter så börjar de ju prata med grannkvinnorna för att få lite information. Och det är lite så här rolig sekvens där det kommer fler och fler skvallrande grannkvinnor som pratar om det här förhållandet mellan de här två, som då är föräldrarna till barnet.
Mm, det var ju flera gånger som det, ja men hon här vet ju mer om den här kvinnan eller... den här mannen. Mm. Och så kommer den kvinnan säger två grejer och så, men den här grannen vet ännu mer.
Ja, precis. Och då är det visst att det var ett ganska crappy par. Mannen drack och spelade bort pengar. Vilket Jin reagerar på när de ser det. De bråkade hela tiden. Hon slog honom. Antyds det. Och medan Hanna står och pratar med de här skvallerkärringarna så letar Jin och Miyuki genom huset. Och Miyuki hittar något i en tidning som får henne att reagera som hon tar. Grannfruarna berättar sen att den här kvinnan blir gravid. Vilket är ganska logiskt. Tänk på barnet. Ja. Och efter det så hittar Hanna en adress.
Ja, då får vi reda på deras nya adress efter att de flyttade.
Ja, precis. Så nu ska de dit. Och på vägen dit så får vi då läsa det här som Miyuki rev en tidning. Vilket är en insändare där det står Miyuki, Angel har kommit hem. pappa. Vilket såklart gör han upprörd.
Ja. Om igen, slumpen att hon hittar just den här tidningen som den här insändaren är i.
Ja. De går satt sig i en affär. För det är en så här, jag antar att det är typ en 7-Eleven-grej, att där finns lite bord.
Det ser verkligen ut som en sån 7-Eleven där det bara finns liksom tre sittplatser. Det är inte meningen att man ska sitta där så länge, utan det är mer bara en snabb korv äter man där typ. Men de sitter ju där inne för att värma sig.
Precis. Miyuki, efter lite tag går Miyuki därifrån. Jag har gått en telefonkiosk och ringer hem. Men när pappan svarar så vågar hon inte prata.
Men han förstår bara i alla fall att det är hon som ringer.
Ja. Nu får vi väl reda på mer om Jin och hans familj. Och vi får reda på att Johans fru och dotter lever. Familjen splittrades för att han drack och spelade. Och nu har han sparat ihop 30 000 yen som han vill ge till sin dotter. Och jag googlade det här för att kolla upp, för jag vet inte, visste inte hur mycket 30 000 yen var, men det är ungefär 1900 kronor.
Okay.
Plus minus, går ju inflation också med tiden, men idag är det i alla fall 1900 kronor. Så det har han samlat ihop på gatan som han vill ge till sin dotter. De blev ombedda att lämna.
Ja, det kom ju in en full man på det här 7-Eleven-ish stället som börjar skrika mot dem.
Ett litet tag tänkte jag att det var samma fulla man som hade blivit sur när han har kastat glas på honom i publiken, men jag vet inte. Han hade lika samma röda näsa, men det kanske också var en sån här klassisk fyllenäsa.
Ja, jag tror det.
Men i alla fall, han börjar skrika och bråka med dem och de går ut och utanför och de fortsätter skrika och bråka. Och Miyuki ser det och är på väg tillbaka mot dem. Och då händer en sak som jag inte riktigt fattar.
Nej. Ska det vara det här med slumpen igen?
Jag tror det, men det här är en av slumparna som känns så omotiverad.
Ja.
Och vad är det som händer?
Det kommer en ambulans och kör in i den här butiken som de precis var i, men nu har gått utifrån.
Ja. Bara plöjer rakt igenom liksom framrutan. Och
är det inte, ambulansföraren går väl bara ut och typ
säger ring en ambulans.
Ja. Och det är helt oklart varför, kommer inte ihåg om det var en manlig eller kvinnlig ambulansföraren i alla fall, varför hen ens körde in i butiken. Alltså,
det vet man inte.
Det är helt oklart, det var inte medvetslös eller någonting, utan det var bara, det
måste ha varit snön eller någonting.
Ja,
i
halka. Ja.
Men oavsett så, ja, det behövs en ambulans både till kanske honom och till Hanna, för nu kollapsar Hanna och kostar blod. Och klipp till sjukhus. För det är där Hanna hamnar på sjukhus för att hon är sjuk. Uppenbarligen. Och här sitter ju då Kyoko i väntrummet med det där barnet. Och en sjuksyster kommer fram och börjar prata. Och då visar att hon också heter Kyoko. Så många Kyoko.
Så ett väldigt vanligt namn här.
Mm. Eller så är det bara väldigt många slumpar. Läkaren pratar med Jin och säger att det Hanna behöver, det är vila och bra kost. Och Jin är så här liksom, alltså, jag vet inte om du märkte, men vi är uteliggare. Vila och bra kost är inget vi riktigt rår över. Och doktorn säger, men vad ska jag göra, ja, man läkare? Och sen får de gå därifrån, men först måste de betala och det kostar i princip, alltså de har inte satt det på exakt så mycket som han har, men det är liksom
ungefär. Om han har 30 000 så kostar det 29 000 då.
Ja, ungefär. Typ 29 843, ja, eller något sånt. Det är bara liksom, det ska inte vara exakt, men det ska vara tydligt att alla hans pengar tar slut. Och han blev ju väldigt upprörd av detta, såklart.
Och Hana blir väl omöjligt ännu mer upprörd. För hon vill ju inte ta ifrån hans dotter de här pengarna.
Men nej, precis.
De har ju inga andra pengar att ta ifrån.
Nej. Så Jin ger sina pengar till sjuksystern. Och det visar sig att det är ju hans dotter.
Det är den rätta Kyoko den här gången.
Inte en jävla fake Kyoko.
Så det var på bröllopet. Den riktiga Kyoko. Nu är hon.
Yes. Och sen pratar de. Han pratar med sin dotter och han ljuger lite.
Som vanligt. Vi har ju märkt, han är ju lite av en mytoman.
Mm, han gillar, han sockrar ju till det för att det ska låta lite bättre.
Ja. Och han får ju även reda på här att hon ska gifta sig. Hans dotter alltså.
Ja, med läkaren.
Och han har väl ändå, hans största motsättning mot det här är väl att han tycker läkaren är lite för gammal för dottern.
Ja.
Det är ju ingenting om att läkaren kanske inte var världens schysstaste när han meddelade det här med fina kosten och vila och sånt här. Men att han är gammal, det är det största problemet.
Mm. I övrigt säger han rätt så... Ja, men han verkar väl... han säger att läkaren, han verkar vara en bra kille. Men jag vet inte riktigt om man fick...
Vad baserar det på? Nej, det är väl bara att han är en bra kille eftersom han är en läkare.
Läkare, alltid bra killar. Titta på Dr. Hannibal Lecter. Här avslöjas det lite mer om vad han sagt. Han var ju inte en riktigt grym cyklist. Han ägde ju en cykelaffär.
Ja, potato, potato på den. Det är ju nästan så.
Ja, ungefär. Man får en liten utvecklande scen för Jin där han är glad. För att den här mannen som blev skjuten för att han slängt sig framför maffiabossen var ju han som Jin var sur på. Men nu får Jin reda på att han har överlevt och Jin säger ja, men det är bra. För att det var ju inte hans fel, det var jag som spelade bort pengar.
Och det är väl nu som Hana tappade.
Hana-san? Ja, Hama bara flippar. Och här går de lite ifrån, alltså här blir animationen av hennes ansikte mer expressiv än den varit någon annanstans i filmen.
Ja, här blir det ju lite överdrivet. Det tar ju ifrån lite, alltså det känns ju som att hon får en alldeles för överdriven reaktion på att Jin då har ljugit för henne tidigare.
Mm.
Vilket man ju förstår att hon blir upprörd, men kanske inte är riktigt så upprörd som de har animerat det här.
Nej. För hon berättar ju allt, alla lögner. Hon berättar ju alla lögner för Jins dotter. Och sen stormar hon iväg med Miyuki. Och Miyuki frågar när de kommer ut därifrån, borde du verkligen ha gått så långt? Och Hana svarar med någon skum jävla fabel eller någonting om röda och blå, en röd och blå jävel som jag inte idag, alltså jag såg den igen och jag fattar inte riktigt.
Men det hon menar är väl att hon får, ska hon få Jin att verka bättre i Kyokos ögon efter att hon har skilt ut honom?
Jag vet inte, för det är det. Storyn går ju så här i berättandet. För att det första man inte går upp är att hon säger I'm the red crying devil, säger hon. Men sen i berättelsen så är hon the blue devil, medan Jin är the red devil. Och det är så att den röda djävulen då ville vara kompis med människor, men människor tyckte inte om honom för att han var en djävul. Så då fick den blå djävulen en plan och att han skulle låtsas, eller hon skulle låtsas attackera byborna. Och att den blå djävulen skulle rädda byborna så skulle de bli vänner och då skulle den blå djävulen vara tvungen att gå därifrån. Och jag ser inte hur det är relevant för att det var inte det som hände.
Nej.
Alls.
Jag förstod verkligen det. Eller, alltså, hörde jag fel innan vem hon sa var vem? Eller hur funkar det här? För att det gör inte så heller så stor skillnad verkar det som i Jin och Kyokis relation. Att han hade ett utbrott, utan de verkar ju vara ungefär samma som innan utbrottet.
Ja, för att alltså, det låter som att här att han har menat att nu ska jag försvinna iväg. Men det gör hon ju inte och det finns ju ingen anledning för det heller. Mm. I alla fall. Här får vi ett litet insiktsklipp där vi får se en tv-sändning där den vinnande raden på Jumbo-lotteriet visas. Undra varför. Undra om det kommer att återvända. Jin sitter och surar men hittar i sin jackficka adressen till det här paret. Fast han har ju inte de andra, så han går dit själv. Men på tvn så ser han också att de har en bild på ett barn som kidnappats från sjukhuset. Och det är ju Kyoko, vilket man känner igen bara för att det är en prick. Hon har en typ prick i pannan. I övrigt är det så här random babyansikte.
Men hon har ju någon form av födelsmärke bredvid ögonbrynet som han känner igen.
Ja. Och det är konstigt. Nu vill han gå till polisen. De har inte adressen och hon känner sig skyldig för att hon inte har gjort det tidigare. För att hon tänker att nu blir hon sjukt med dramatien. Liksom. Tänk om barnets mamma tar livet av sig. Och,
det är ju också konstigt för att i det här läget tror de inte fortfarande att det är mamma som har gett upp barnet.
Jo, men de tänker väl att hon kanske ångrat sig eller någonting, jag vet inte riktigt. Men jo, hon går i alla fall där och tänker att tänk så tar hon livet av sig. Och just då så ser man en kvinna gå upp på räcket på bron för att de är på för att hoppa över kanten. Och de räddar henne. Och det visar sig vara...
Slumpen, igen!
Ja. Och jag älskar scenen som kommer nu. För att när mamman så här, bara, åh mitt barn, och Hanna bara toksläpar henne så jävla hårt i ansiktet. Och jag älskar det. Och så här, skäller ut henne för att hon lämnade sitt barn.
Men hon får ju då reda på att det var inte den här mamman som lämnade barnet.
Nej, det var pappan. Den hemska, hemska pappan. Som har varit skit på så många sätt. Så det, mamman var egentligen bra. Och hon får sitt barn tillbaks. Och allt gott som slutar gott.
Inte riktigt än.
Nej. Jin går ju till den här adressen. Och eftersom ingen öppnar så går han bara in, som man ju gör. Och den här lägenheten. Alltså, är den snubben som bor där typ en hoarder eller är det bara en jävligt stökigt? För det är...
Alltså, det är överdrivet stökigt ifall det ska vara så. Alltså
det är bara, det är skit överallt. Och under ett bord så är den här mannen gömd. Och efter att ha övertalat honom att Jin inte är en tjuv så... Och så säger Jinling så här, men vi har barnet och vi letar efter, vi ska försöka ge tillbaka. Och så frågar han, varför säger de på tv att barnet har blivit kidnappat? Och nu får vi förklaringen. Take it away.
Jo, men det är ju den här kvinnan som försökte begå självmord för en liten stund sedan. Och säger sig vara mamman till det här barnet som vi har haft med hela filmen. Det är ju inte hennes barn. Hon har ju kidnappat henne på sjukhuset.
Hon var ju gravid, men barnet blev dödfött.
Och hon fick panik och tittade ut över alla kuvöser med bebisar och tog den. Och lämnade sjukhuset med den som då blev Kyoko.
Mm. Och mannen säger liksom, jag tar inget ansvar för det här. Det är hon. She's crazy. I princip. Och Jin blir liksom sur och säger att det här är din fru, fucking ta lite ansvar. Var inte en sån jävla skithög, basically. Och sen går han därifrån och skyndar sig iväg för att hitta de andra innan de lämnar över barnet. Och nu börjar han följa liksom så här, det är lite barngråt överallt som han jagar. Och till sist hittar han dem. Inte på grund av barngråten, utan på grund av slumpen. Och han förklarar för dem och de säger att nu ska vi ut och jaga. Så nu går de så här ut allihopa och springer runt och liksom så här, hör barngråt överallt och tittar på ungar. Medan Satchiko sitter på en lekplats och försöker typ tvångsamma det här stackars barnet. Hon bara sitter där, verkligen en skitdålig mamma.
Hon är bara total sämst i hon faktiskt i det här läget. Och vår trio hör väl så småningom hennes skrik och kan identifiera att det är Kyoko som skriker.
Mm. Och hittar henne. Och nu kommer en jakt sen, som jag tyckte om. Den var rolig. Hachiko snor en... Hachiko är ju då mamman. Hon snor en lastbil och Jin snor en cykel. Och Hanna och Miyuki typ kidnappar den här taxichauffören från innan igen. Och de... Och det är väldigt mycket action här.
Ja, det var ju oväntat faktiskt. Jag trodde inte att jakten skulle ta så lång tid som den gjorde. Det var inte en negativ sak, det var bara oväntat.
Mm, det var spännande. Jag tyckte om den. Du bröt upp lite.
Mm, det bröt ju upp från det här bråkandet och myset. Och vi har ju sett ganska många olika stämningar tidigare, men riktig action har det inte varit. Möjligtvis lite då när han blev skjuten på den här festen.
Men det var ju så himla kort. Jin tar sig in i lastbilen, lastbilen kraschar och Jin räddar barnet men blir utslagen. Så Hachiko tar ungen igen och sticker upp på ett hustak. Och här när hon kommer ut på taket så blir hon iakttagen av en nyhetshelikopter. För att nyheterna skickade ut en helikopter direkt.
Varför? För att någon snodde en lastbil eller...
För att lastbilen kraschade in den där, jag vet inte riktigt. Jag köpte inte riktigt att nyhetshelikoptern var där. Men den kanske bara var i närheten. Ja. Jag vet inte. Men hennes man, oavsett så ser hennes man på tvn. För de har tydligen också gjort ett extra insatt inslag om en kvinna på ett hustak.
Som har en bebis och som kanske har kraschat en lastbil i byggnaden under.
Mm. Ja. Och Hachiko klättrar i alla fall upp på kanten med barnet. För att nu ska hon hoppa. Då kommer Miyuki dit och skäller ut henne. Och så att det där är inte din unge. Och då liksom klickar det huvudet på Hachiko att hon får komma ihåg, just det, min unge dog ju. Det är därför jag tog en annan unge. Men trots det lilla så här enlightenment så ska hon hoppa ändå. Men nere från marken, för att tydligen så är det här precis bredvid där hon bodde. Så dyker, så kommer mannen ut ur lägenheten och ropar.
Satsko!
Nej, men vi kan göra allting bra. Hoppa inte, jag älskar dig. Allting kommer bli bra. Och det hindrar henne en liten stund. Men hon bestämmer sig för att hoppa. Hon säger, I will go first and I will wait for you. Så hon menar ju då att han ska ta livet av sig efterhand.
Det är inte så mycket som biter på henne. Hon har ju redan bestämt sig.
Så hon hoppar. Och Miyuki fångar henne. Så de hänger där. Över kanten. Och plötsligt så tittar Kyoko på... Hachiko på Kyoko. Och Kyoko säger... Jag vill hem. Det är så jättekonstigt. Det måste ju vara en hallucination.
Jo, det måste det. Alltså den här bebisen, hur gammal är den liksom? Några veckor.
Ja, den är ju inte många. Alltså, ja, precis.
Den kan ju inte prata än.
Nej. Det var skitkonstigt. Så det måste vara en hallucination.
Ja, det är ganska creepy också. Men det är alltid creepy när små bebisar pratar. Det blir ju alltid väldigt konstigt.
Mm. Hachiko säger i alla fall som ett tecken, och det är det väl för att det är en hallucination eller whatever, och försöker ge tillbaks barnet, vilket är ett problem när personen försöker ge det till, använder båda sina händer till att hålla fast dig så att du inte trillar ner och dör. Och de glider också ner, alltså de fortsätter över kanten, och i allra sista sekunden så lyckas Jin fånga Kyoko, men Hachiko tappar ungen. Nej, fattar du?
Han fångar väl Miyuki?
Jin lyckas fånga Miyuki. och Hachiko tappar Kyoko. Många namn här nu.
Svårt. Och då får Hana rycka in.
Och hon bara slänger sig ut över kanten. Och fångar barnet. Men har väl inte så mycket plan efter
det? Jag tror inte ens att hon har tittat innan hur det ser ut. Alltså jag tror bara att hon... tänker väl att hon ska kunna liksom break the fall eller någonting.
Mm.
Men hon landar ju på någon form av avsats lite grann. Och sen så håller hon på att trilla ännu längre ner.
Mm. Men hon får tag i en gobeläng typ grej på ena sidan och det kommer en magisk vindputs typ.
Samtidigt som solen går upp eller ner eller någonting.
Ja, den dyker upp mellan två byggnader för den här vindpusten kommer in så här, man ser att det verkligen inte är en naturlig vindpust. Den kommer in och fångar den här gobelängen så att hon glider sakta ner. Det var fint, jag tyckte om det.
Det var ju, alltså det har inte direkt varit något övernaturligt tidigare, förutom då det här Kyoko pratar och sen det här. Så det var ju lite svårt att, jag tänkte igen, är detta en hallucination eller är detta någonting, liksom, något som händer undermedvetet typ. Men nej, det hände väl.
Ja, jag tror att det är kopplat till det här att saker inte är helt... Att orimliga saker händer, att det är en förlängning på det. För det är ju lite, det är en film med många mirakel. Det är Deus Ex Machinima hela tiden. Och eftersom det är det hela tiden så blir det lite en del av hur filmen funkar. Mm. Och det är ju inte slut på slumpor heller. För barnet lämnas tillbaka till sina föräldrar. Och Jin, Hana och Miyuki är... på sjukhuset. Jin och Hana ligger var som sjukhussäng och Miyuki sitter mellan dem. Och Jin ber om en cig, vilken Miyuki går för att hämta hans jackficka. Och då trillar påsen ut som fick den gamla gubben. Och i den ligger ju den vinnande lottoraden.
Oh! Men varför ville inte gubben att någon skulle få se den? Eller vad...
Jag vet
hur. Han kunde inte ens veta att det var den vinnande lotten, så den kunde också varit en helt värdelös lott.
Ja, det var verkligen... Det går inte riktigt ihop. Det kan ju också vara att han var knäpp och gav bort en påse med prylar
i. Det kan vara
Ja. Föräldrarna till det här barnet vill ju göra de här tre utläggarna till gudföräldrar och blir ledda till rummet av en polis. Och dörren öppnas och det visar sig vara Miyukis pappa.
Otosa.
Bam, bam, bam. Och sen kommer eftertexterna.
Vad tyckte du?
Det är ganska svårt för mig att säga vad jag tycker. Alltså, jag ser knappt sådana här filmer någon gång. Alltså, jag har ju sett Hayao Miyazakis filmer. Men de är ju mycket, mycket mer sagor än vad den här är. Jag har aldrig sett, alltså, även om den här har liksom lite, med lite sagofeeling, så är den ju ändå baserad i en verklig värld. Men jag gillar den. Skulle jag väl säga om jag skulle sammanfatta det. Jag var väldigt... Jag hade verkligen läst på någonting om den innan jag såg den. Jag laddade ner den, eller hyrde den. Och sen så började jag titta på den. Och jag blev ändå positivt överraskad.
Det här är ju filmen som vi fick tipsat till oss. Och ingen av oss hade hört talas om den innan.
Inte det minsta.
Och jag... Jag kände att det kunde gå åt vilket håll som helst. Men jag vet att jag redan när jag tittade på trailern att jag fick... För det var en ganska dålig trailer, men jag tänkte att jag skulle titta in lite vad det var. Men ändå så kände jag att det fanns något där. Någonting som kunde vara bli jävligt bra. Och jag tycker att på det mesta, ja, det var en jävligt bra film. Eller en bra film, jävligt bra. Men jo. Den var mysig.
Ja.
Den var nästan mest julig av alla våra julfilmer.
Men det kanske kan vara bara för att de nämner ordet Christmas eller jul. Jag säger också det på engelska, men det är bara för att jag hade engelska subtitles. För att de nämner det lite oftare och för att det syns lite mer i liksom miljön de är i.
Men också att berättelsen känns mest... Den här berättelsen känns mycket mer... Det känns mycket mer så här julmagi i den här än vad det finns i It's a Wonderful
ja.
Life.
Jo.
För att, visst där är ju änglar, men här känns det mer mirakulöst.
Här är ju faktiskt vis. Också en ängel med.
Ja, jo.
Mm. Och det är det. Om jag hade funderat lite bättre hade jag säkert kunnat relatera det bättre. Men det känns ju som att man skulle kunna göra någon form av så här, bibliska referenser i det hela. Att det är som att Kyoko är Jesusbarnet och de kanske är de tre vise männen. Eller att de är någonting. Och att de söker ett mål. Att det är en, alltså det är en rak berättelse. Som det känns som att man hade kunnat... Det känns som att det finns kristna referenser i den.
För att jag är glad att man inte gjorde det tydligare. För man skulle, som du säger, man skulle kunna göra så sjukt tydliga. Kolla här, Bibeln. Jag är glad att det inte var så mycket sånt.
Kolla här, Betlehemsstjärnan. Eller någonting.
Ja, precis. För det var ganska lite symbolik överlag. Ska jag säga. Eller inte lite symbolik, men inte så mycket av den typens kristna symboler. Trots att det ändå börjar med ett så här nativity.
Men sen är det, så är det väl, det är ju mer så här, under filmens gång har de ju dikter med som läses upp, som är liksom inte riktigt, alltså de är väl mer som sånger i musikaler, att de är där för att etablera en stämning än att det är något som faktiskt händer.
Alltså den första, jag tror det är haikus, och jag tror det är Hanna som skriver, för att den första som är med är det mycket tydligare att det är Hanna som har diktat ihop. Och sen de efterföljande får man liksom anta att det är han som diktat ihop. För då kommer texten också upp på skärmen.
Jag pratade ju lite tidigare om att jag gillade musiken. Och det är väl för att jag tycker det är bra. Alltså, det är så här välkomponerad så. Men jag tyckte också att den var lite förvirrande ibland. Att det kunde vara, det kunde vara lite svårt att förstå om något skulle vara roligt eller om det skulle vara sorgligt eller hur, vad det egentligen var som skulle uppnås. För att musiken... Jag tyckte inte alltid att den passade till scenen den var med i.
Nej. Nej, jag vet inte om jag tänkte på det så mycket. Men ja, jo, lite kan det nog vara. Ibland kunde jag också känna att det blev lite... Och detta är något som kan vara... Något jag kan känna dyker upp rätt mycket i asiatisk animerad film. Att det blir ibland onödigt putslustigt. Inte så mycket i den här filmen, men i vissa scener där de så här har in ett the boy, så här kul, utan att det känns motiverat.
Mm. Nej, men eller hur, liksom, ibland blir det lite övertydligt.
Ja.
Men att det blir inte så övertydligt när det ska vara dramatiskt eller någon annan känsla än roligt, utan det är mest då de lägger på musik och ljudeffekter. Och det är kanske därför det står ut lite extra. Och kanske lite för mycket till och med.
Ja.
Den här var ju inte, eller är ju inte med i boken.
Nej. Men jag tycker ändå vi kan ge den en, om vi tycker att den borde vara.
Det går ju också att göra i och för sig. Vad känner du? Vad ska vi ta för kriterier som gör att den skulle vara värd att ha med i boken? Vad har den som skulle göra det värt?
Den har ju inte, som många filmer i boken, ett stort, jag ska säga att den inte har ett stort kulturellt värde, men den har ju inte en så här, det är inte en film som du kommer ha nytta av att ha sett, som, om du förstår vad jag menar, så att det kommer upp ofta i diskussioner precis. Så den här får väl gå helt på att den bara är en bra film, alltså att den bara... Den är underhållande, den är ganska rörande, den är välanimerad, tycker den är välskådespelad. Jag gillar grundpremissen.
Jag tycker det är intressant också, jag har aldrig sett en film om uteliggare, alltså någonsin. Man ser ju liksom uteliggare och tiggare och hemlösa varje dag här i Stockholm. Men jag har aldrig sett någonting som var... berättats utifrån deras synvinkel ens lite.
Och dessutom en transkvinna. Ja. Jag menar, det är inte det absolut vanligaste att ha med i film. Speciellt inte välskrivna transkvinnor. Även om jag kan känna att vissa, som hela dragshow bakgrunden var kanske lite väl stereotyp.
Men det var ju ändå inte, alltså hon var inte med främst som transkvinna, utan det var ju bara någonting hon var utöver. Alltså annars, det finns ju bra filmer om transsexuella, men då är det ofta det som är huvudhandlingen. Att det är liksom att hur de blir accepterade i samhället eller hur de ska liksom
överkomma
någonting. Men här var det ju bara, jo, det är hon. Men det är inte det det handlar om. Det handlar om att hon vill vara en mamma.
Ja. Och det är en fantastisk karaktär var hon, ska jag säga. Jag tycker ju om hela trion.
Ja, Miyuki kanske är lite whinig. Men man förstår...
Miyuki är lite whinig.
Hon är också tonåring med psykiska problem, så att...
Mm. Ja, han är ju den man tycker bäst om.
Ja.
Ska jag definitivt säga. På vilka kriterier skulle... Vad är det du väger? Vad är det som för dig väger för och emot?
Mm, det som väger för är väl, ja, men det vi precis pratade om. Att den har lite synvinklar jag inte har sett förut. Så att på så vis så är det ju lite nytänkande. Och den har ju också ett ganska bra emotionellt värde. Det som väger emot är väl så här, jag tycker kanske att hela slumpgrejen är skitkul alla gånger. Att ibland kanske det hade varit roligt om saker löser sig på något annat sätt än slumpen.
Mm. Jag känner att det funkar i den här filmen just för att, alltså, hade man blandat upp det mer så att det hade varit färre slumpar, så hade jag känt att då hade slumpen stuckit mer i ögonen. Nu var det så här att, nej, men det här är a time of miracles, det här är liksom, nu är det så här. Och då köpte jag det och då tyckte jag det funkade jävligt bra. Och tillförde mycket av magin till filmen. För det är ju ett centralt tema i filmen, är det ju. Är ju slumpen.
Mm, i och för sig, om du lägger upp det så kan jag förstå det. Men det blir, gör ju också att det blir, jag vet inte, lite mindre spänning i filmen. För att de behöver ju aldrig riktigt åstadkomma någonting själva.
Det bara händer.
Allt bara händer då.
Men ska vi vara med för och emot? Var hamnar du i slutändan?
Jag tror faktiskt jag hamnar på för. På den här.
Jag gör också det. Det får bli ett, vi behöver inte ens argumentera om det här, utan det blir ett gemensamt beslut.
Ja. Tokyo Godfathers är en av de 1001 filmer du måste se innan du dör.